Hej min vän, Gustav Oskarsson här och idag tänkte jag bjuda dig på ett riktigt specialavsnitt av Ordinary People Who Do Badass Things. Vi har nämligen gjort ett best-off-avsnitt om framgångsrika vanor där några av Sveriges coolaste, hetaste och mest framgångsrika företagare kommer att dela med sig av de vanor som har gjort dem framgångsrika. Du kommer bland annat att få lära dig hur du bygger upp dina dagar med buffer days, focus days och free days. Du kommer att lära dig konceptet vd för vad och hur du gör en lyckobudget. Och framför allt kommer du att få veta hur framgångsrika företagare lägger upp sina dagar. Bland företagarna som tipsar finns Catena Media-grundaren Erik Bergman och Sveriges mest prisade entreprenör 2019, Pernilla Ramslöv. Med andra ord är detta ett avsnitt som du kommer att gilla skarpt, så håll i hatten, för här kommer framgångsvanorna som du kan sno direkt. Och den första entreprenören som du ska få möta är Erik Bergman, som bland annat är känd som en av grundarna till miljardbolaget Catena Media. Och här kommer Erik att berätta om hur han bygger upp sina dagar för att maximera livet. Men låt oss då ägna oss åt någonting som är lätt att kopiera, och det är ja! De vanor du har, tänker jag. Och jag funderar på att jag ska ställa de här frågorna, men det var inne lite på är om vi kan låtsas att vi nu alla får vara Erik Bergman för en dag och bara följa din dag från start till slut och liksom hitta de här små vanorna, hacksen som du använder varje dag som hjälper dig att bli den du är.
Mm.
Kan vi ta det från start till mål?
Yes, alltså, vi tar det från mål till mål.
Ja.
För att jag börjar i änden att gå och lägga mig.
Ja.
Och jag börjar i den änden för att sömn är någonting som jag känner är väldigt, väldigt viktigt. Så att jag går och lägger mig rätt tidigt. Och det handlar egentligen om att min flickvän gillar att gå och lägga sig tidigt. Jag gillar att gå och lägga mig med henne. Så att jag går och lägger mig vid typ 10:30. Och sover i princip alltid 8 timmar per natt. Jag tror inte alls på att sova kort tid och försöka pressa ut grejer, utan jag tror på att sova så mycket som möjligt. Och jag har alltid night shift på telefonen. Jag dimmar ner lampor i lägenheten och sänker även ljuset på tvn till minimum om jag sitter och kollar på tv på kvällen, för att det ljus hämmar melatoninivåerna i kroppen som gör att det är svårare att somna.
Så och att, att du sover sämre när du väl.
Att du sover sämre, precis. Så att det första jag gör, och den första och kanske viktigaste vanan av alla, är att jag tar väldigt väl hand om sömnen och anstränger mig mycket för att det ska bli bra. Sen vaknar jag vid 7-tiden. Brukar gå upp och dricka en kaffe, ofta en bulletkaffe, som då är kaffe med smör, kokosolja och MCT-olja. Och som mina hälsonördsvänner säger att det är nyttigt. Jag kan inte förklara varför, jag bara gör som de säger. Det gör jag 4 dagar i veckan. 3 dagar i veckan så gör jag inte det, för då är jag periodiskt fasta, om vi nu ska gå in på mer vanor.
Mm, absolut.
Så vi kan ta idag då. Så idag kör jag periodiskt fasta, vilket innebär att jag äter middag senast klockan 8 dagen innan och äter ingen frukost, utan jag kör fasta i 16 timmar. Vilket är för mig det lättaste sättet att få in fasta i min vardag. Och det pratas ju också mycket om hälsoeffekter med fasta. Och jag är inte tillräckligt duktig för att referera till dem heller. Jag bara tror på smarta människor. De säger att det är bra.
Nobelprisvinnarna borde man kunna lita på.
Men det är lite så jag känner. Att säger de att det är bra, då är det så här. Jag tror det. Jag behöver inte förstå detaljerna. Jag tror det. Så jag kör periodiskt fasta 3 dagar i veckan. För...
Och då är det 8-16 principen.
Precis, 8-16. Och det jag har läst då är att man får ut 90% eller något sånt där av hälsofördelarna av att fasta. Om man gör så. Och för mig är det nästan ingen ansträngning. Det är lite jobbigt att inte få dricka min bulletkaffe, men det är nästan ingen ansträngning. Jämfört med att då till exempel köra en 3 dagars vattenfasta som jag gjort någon gång och tycker att det är jättejobbigt.
Men du dricker vatten i alla fall under fastan.
Vatten och kaffe. Eller morgonkaffe. Sen har jag ofta möten mellan 8 och 10 på morgonen. Efter det så går jag ofta och tränar mellan 10 och 11. Jag kör nästan alltid med PT. Vilket är en av de sakerna jag väljer att lägga mycket pengar på. För att det här är också en grej i vanan. Jag har alla träningspass inbokade i förväg. Och om jag har en PT som står och väntar på mig, så måste jag ringa honom och säga jag kommer inte. Och det gör att jag kommer. Så att istället för att ha tvärtom, att jag ska gå dit själv eller att jag ska boka det, så har jag gjort alla de besluten i förväg, något som jag har märkt gör det väldigt mycket lättare för mig att gå till gymmet. Och då går jag istället dit, och är det så att jag känner mig sjuk så säger jag det. Jag är inte taggad idag, vi tar ett väldigt lugnt träningspass. Och då är han helt fin med det. Men jag håller uppe vanan av att alltid gå dit för att jag har bokat in den i förväg och har någon som står och väntar på mig. Sen så har jag ganska ofta massage. Eller 2 gånger i veckan så går jag på massage. Och ser det som en ytterligare investering i hälsan. Att jag hade mycket problem med nacken och axlarna när jag jobbade som mest. Och känner att en investering i den avslappningen gör att jag kan vara mer fokuserad när jag jobbar. Jag mår mycket bättre. Jag känner att det är värt de pengarna att ta hand om kroppen. Så mycket tid går åt till kropp och hälsa i det här fallet. Sen går jag hem och dricker ofta den här supersmoothien du refererade till innan.
Detta. Vad innehåller den?
Dam, 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 dam. Ja, så i princip 7 dagar i veckan så dricker jag smoothie. Och min smoothie är väldigt stor. Grunden är, ska vi se, en halv banan, en halv avokado, en näve hallon, en näve blåbär, frusen spinat, frusen broccoli, ingefära, gurkmeja och vatten. Och sen har jag olivolja i och en väldans massa olika superpulver, typ chlorella, vad heter alla grejer, moringa, macka, acai, typ allting som det står superfood på. Och jag blir förmodligen helt grundlurad av att de alla saker kanske inte är superfoods, utan det är bara smarta marknadsföringstekniker. Men jag går på det i alla fall. Jag har en blandning av sånt, så alla pulverna har jag förberett i en stor låda, bara blandar ihop en gång i månaden, och så tar jag 2 stora skedar av det i. Och allt andra har jag en färdig påse i frysen, så jag gör i ordning fryspåsar en gång i månaden eller sånt här. Så bara tar fram en sån påse, häller i den i mixen, häller i olivoljan och vatten och pulver, och sen kör igång det. Och den blir på typ 1,2 liter, så det är en mastig smoothie.
Då tar du hela?
Antingen så tar jag hela i en sittning, eller så dricker jag tills jag inte känner för det, men jag ställer in den i kylen och tar den ett par timmar senare.
Det här är lunch då, kan vi säga.
Det är oftast lunch. Eller så om Johanna och min fästmö har lagat mat, så äter jag lunch och så tar jag den här lite senare. Men
minst, det gillar jag, det är nördigt och härligt.
Minst 6 dagar i veckan dricker jag en sån. Förmodligen 7 dagar i veckan. Efter det så tar jag ofta en powernap. Återigen, jag tror att sömnen är väldigt viktig. Och om jag inte känner att jag har kreativ energi, så vet jag att jag kommer ändå bara hamna på Facebook eller någon annan sajt och bara fördriva tiden. Jag kommer inte få ut något av de närmaste 20 minuterna. Och då är jag antingen all in på produktivitet eller all in på vila. Och ofta då efter att jag ätit så är det all in på vila i typ 20 minuter. Och då sätter jag nästan alltid en klocka på 20 minuter och lägger mig ner och blundar. Och jag behöver inte somna, utan bara vila. Det är också en sån här sak som jag har lärt mig. Jag började läsa på om sömn för några år sedan. Med tanken, jag vill sova mindre. Jag vill sova 5 timmar per natt och ändå göra maximal nytta. Och så konstaterar jag att sömn är typ det enda som alla experter håller med varandra om. Alltså så här, börjar du kolla om kost. Det finns ju inte någonting inom kost som alla håller med varandra om. Men sömn verkar alla experter hålla med om. Sov absolut inte mindre än 7 timmar. Sov helst 8. Och sov. Och så det jag också kom fram till var att lägga sig och vila och bara blunda i 20 minuter ger nästan lika mycket som att faktiskt somna. Vilket har varit en stor skillnad för mig. Att jag har tänkt, jag måste somna, jag måste somna, jag måste somna, jag måste somna. Och då somnar jag inte. Och nu bara, nej men det är fine att bara vila och ligga och blunda. Och ibland somna, ibland inte, ibland sväva tankarna iväg lite. Men den pausen som kommer där är ofta att jag kommer ut mycket piggare i huvudet och får ut mycket mer av nästa timme än vad jag hade gjort om jag hade satt mig annars. Sen sitter jag ofta med möten eller olika grejer. Just nu lägger jag väldigt mycket tid på Instagram, så jag svarar på väldigt mycket meddelande där. Bygger det communityt under så många timmar som jag har energi. Mellan 1 på eftermiddagen, kanske 2, fram till typ 7, 8. Jag försöker att aldrig jobba efter klockan 8. Aldrig vara inne på sociala medier efter klockan 8. Dels för att jag inte vill titta på någonting med ögonen och ljuset. Och dels för att jag blir så upp i varv. Att jag återigen får svårt att somna. Så då slutar jag med jobb eller vad det nu är. Och brukar spendera de sista timmarna på dagen med Jana, min fästmö. Och ja, just nu tittar vi på Bachelor, riktigt kvalitets-tv.
Sant.
Ja, så att så ser en vanlig dag ut.
Nästa entreprenör är Andreas Wilhelmsson som bygger inomhusodlingen Ljusgårda. Här kommer Andreas att lära dig konceptet Buffer Days, Focus Days och Free Days som verkligen har förändrat hela hans sätt att arbeta och leva.
En sak jag tycker är fascinerande är produktivitet och vanor. Och produktivitet så har jag testat olika, jag vet, du har ju din perfekta dag, du planerar ditt liv efter allt det här. Men en grej jag har hittat kommer från en kille som heter Dan Sullivan som har ett program som heter Strategic Coach som jag åker 4 gånger per år till London för att ta del av. Och där jobbar vi med buffer days, focus days och free days. Och det skulle jag säga, det har gjort enormt stor skillnad för min del i alla fall produktivitetsmässigt, och då ändå nördat produktivitet ett tag. Men det handlar om att du delar in året inte i veckodagar, inte i alltså så här, timmar hit och dit, utan du delar in det i kompletta dygn. Och så har du då focus days där du egentligen då fokuserar på det som är inkomstbringande för bolaget eller det som är din huvuduppgift just nu. För Ljusgårdas del, nu är vi i en kapitalanskaffningsfas. Vi ska nu ta in kapital för att gå från alltså bevisat marknad, bevisat teknik till att vara ett lönsamt bolag nu på ett år. Och så då är det som är min focus days. Allt som har med kapitalanskaffning att göra, det kan vara kontakta investerare, det kan vara skapa pitch deck, det kan vara, ja men allt som har med det att göra, gör jag på en focus day. Och det är bara det, alltså så här, 80% av dagen ska speglas av det för att det ska räknas som en focus day. Sen har du free days som är, alltså, var helt ledig. Jag kan understryka helt. Det betyder, har du öppnat mejlen en gång, då var det ingen free day.
Men du tänker ändå, antar jag. Det är svårt att inte tänka på saker.
Jo, men det gör det. Men grejen är att nej, de kommer ändå oftast. Jag har märkt det. Ju mer jag är ledig, ju mer jag verkligen vilar upp hjärnan inför en uppgift, då kommer du in så mycket mer utvilad. Då kommer idéerna direkt. Så att jag har då ändå känt med det här systemet att jag faktiskt lyckas få idéerna lite på paus. Sen självklart, ibland ploppar det upp någon idé. Och då ser jag alltid till vart jag än är att ha ett anteckningsblock nära. Skriv ner den, stäng boken så inte den idén ligger och bubblar i över en timme. Utan den är där 5 minuter, jag skriver ner den så kan jag plocka upp den när det är relevant. Så då focus days, free days, buffer days. Det här är den intressanta. Det är dagar som ska förbereda focus days och free days. Och det kan handla om att schemalägga, planera. Det kan handla om att utveckla dig själv. Det kan handla om att rensa mejlen, delegera. Alltså det är det du gör då. Och det som jag tycker är så skönt med en buffer day, det är en dag där du verkligen, det är okej lite det här med busy work den dagen. Det vill säga att du har det här bocka av mejlen och saker som liksom i varje liten grej kanske inte för dig så jättemycket långt framåt, men ändå saker som behöver göras. Du klumpar dem på vissa utpekade dagar. Och så är du redo
kan
för...
Kan vi kalla det administration eller är det mycket annat?
Administration råkar vara en av de buffer day-aktiviteterna som landar där, för att jag har än så länge inte delegerat alla de sakerna som det innebär att, ja men bara boka tåg och hotell och allt vad det nu är. Men det kan även vara, om vi säger så här, åka på Nordic Business Forum är en buffer day-aktivitet när det är att utveckla mig själv. Så att, ja men det är lite det här... övrigt dagen, och det är så skön känsla att veta att den finns, för under en focus day då så kan jag alltid luta mig på att det kommer en buffer day där borta, då kommer jag ta tag i alla de här, ja men sakerna vad det nu är, alltså så här, har du massa grejer som är så här, åh vilken röra, det där måste vi lösa ett problem eller vad det är, då vet jag att det är den dagen jag löser det på, och då går du inte runt hela veckan och tänker på det, så då frigör du fokus till att på focus days då vara riktigt fokuserad på det som är viktigast för ditt bolag just nu.
Jag har ju ett annat sätt som jag jobbar med att hålla fokus, och det är ju att det första jag gör varje dag så gör jag först den första viktigaste, alltså den mest viktiga uppgiften och sen den näst viktigaste uppgiften. Och har jag då bara gjort dem två så kan jag ändå vara nöjd med dagen. Jag kollar aldrig mejlen och telefonen och så innan det. Så det är ett annat sätt att få fullt fokus på vad som är viktigast.
Och det kan du tillämpa också även på de här dagarna. Du har ju en bland dina vi ska kalla administrativa uppgifter eller planering eller vad det än är, så har du någonting som är lite jobbigare, fylla i en rapport till Jordbruksverket eller vad det nu kan vara, och då gör du ju den först, den viktigaste, jobbigaste där, medan på en focus day kanske det är då att, ja men nu ska jag skriva klart det där, eller jag ska göra klart den där budgeten. Men det har med ämnet att göra, så att du hela den dagen går och tänker på en enda sak. Och det är hur kan, i fallet nu för Djurgårda då, hur får vi in rätt kapitalpartners till Djurgårda?
Så focus days,
buffer days och buffer days.
Hur många av varje har du ungefär?
Det är också spännande, för nu har jag börjat tracka det. Och jag tror, innan jag började tracka det här så trodde jag, ja, men jag har rätt så mycket fritid, jag är rätt så duktig på att vara ledig. Men i och med att definitionen här är 24 timmar, så insåg jag att, oj då, här har jag att lära mig. Så att jag skulle säga att just nu, jag åker en gång i kvartalet till London och har ju då en exakt siffra på hur många jag har. Men, vi gör så här. Jag har faktiskt...
Gustav här, vd på Driva Eget som ligger bakom podden. Jag är så otroligt glad att kunna presentera Almi som sponsor för det här avsnittet. Jag har själv använt Almi som partner i många av mina företag, och nästan alla företag som jag har investerat i, som vill växa snabbare, smartare och mer hållbart, har använt Almi på något sätt i företagarresan. Så vad är då Almi? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ingenting kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. Och när du utvecklar ditt nya eller befintliga företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. Då finns Almi där med näring genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till oss som driver små och medelstora företag. Dessutom får vi hjälp att påbörja och accelerera vårt hållbarhetsarbete, vilket känns helt avgörande 2023. Du hajar, Almi är en av företagets viktigaste partners på resan mot framgång och hållbar omställning. Så spana in almi.se direkt så får du veta mer, och ett stort tack till Almi för allt ni gör och för att ni är med oss i podden.
Jag har ju för 17 min planerare här. Ska vi se här. Jag har den senaste perioden, och då har jag inte varit så duktig på att vara superledig, varit ledig 5 dagar, 13 focus days och 17 buffer days.
Vad är det den ration du tänker att du behöver ha för att komma dit du vill? Eller behöver du öka någonting?
Ja, jag skulle vilja ha lite. Jag vill kanske ha, om vi tar på en vecka, så är mitt mål att ha 2 free days. Behöver inte vara på helgen. Och de kan sitta klumpade, alltså på ett annat sätt. Men om vi tar på en vecka för att jämföra. 2 free days, 3 focus days, 2 buffer days. Focus och buffer days är andra vägen om just nu, ungefär. Och där handlar det om att träna, delegera, öva så att du kan lägga den tredje dagen också.
Näst på tur står 2019 års mest prisade svenska entreprenör Pernilla Ramslöv. Och det tips som vi ska få från Pernilla kallar hon för lyckobudget.
Jag upplever att många som kommer hit som driver stora företag eller har gjort det och jobbat mycket. De säger att jag har fokuserat på företaget oerhört mycket, många timmar. Och jag har fokuserat på min familj. Men jag har haft svårt att hålla i med kompisar och så. Hur upplever du det?
Ja, men jag är nog benägen att hålla med. Man behöver ju prioritera i livet.
Ja, någonting måste ju bort om du ska lägga fler
någonting
timmar
måste bort, på bolaget. Absolut. Sen så, man får hitta sätt att göra det där på. Men det är viktigt att faktiskt... Det här med livspusslet och balansen i livet som man pratar så mycket om. Men jag tror att det är det handlar mycket om prioriteringar. Och att man faktiskt är ganska ärlig med sig själv. Och bestämmer sig för vad är det jag vill prioritera. Jag brukar göra något som jag kallar för min lyckobudget. Det är jag en gång i halvåret. Men sätter mig ner och tittar på mig själv utifrån 3 olika perspektiv. Så det ena är jobbet, det andra är aktiviteter och det tredje är familjevänner. Och titta på vad vill jag göra mer av, vad vill jag göra mindre av ut i de olika perspektiven. Så på jobbet, vad vill jag göra mer av, vad vill jag göra mindre av? Vänner och familj, vilka vill jag umgås med mer, vilka vill jag umgås med mindre? Och det där handlar ju väldigt mycket om personligt ledarskap. Att faktiskt sätta sig själv i förarsätet och bestämma, inte bara åka med, utan ta medvetna beslut. Vad man vill göra mer av och mindre av. Och det där är ju föränderligt. Under vissa perioder på jobbet och i livet så vill man fokusera på andra saker. Och i nästa fas så är det andra saker som är viktiga. Jag tror det är otroligt viktigt att man faktiskt sätter sig där i förarsätet.
Mm.
Och det handlar ju mycket om ledarskap som vi pratade om tidigare.
Mm.
Jag är helt övertygad att om man inte kan leda sig själv så kan man inte leda andra. Det börjar med det personliga.
Nästa entreprenör som vi ska få lyssna till är Jakob Rudbeck som just nu bygger upp gigföretaget Jepster. Jakob kommer att dela det väldigt spännande konceptet VD för vad med oss.
Men låt oss stanna lite för att du har ju varit en all-in-personlighet och har ju hoppat på allting.
Mm.
Och nu driver du Jepster där du ska vara not in på någonting. Du ska vara superfokuserad på en sak.
Mm.
Två helt olika personligheter. Den ena typiska entreprenören som vill vara med på allting. Den andra mer av en, vi ska inte kalla det manager, men mer operativ ledare. Liksom. Nu ska vi göra en sak.
Ja.
Och jag personligen skulle ha oerhört svårt att skifta fokus från det ena till det andra.
Mm.
Hur har du lyckats med det?
Ha rätt folk runt omkring en. Och bygga en kultur som bygger på egentligen två saker, eller allting landar i en sak och det är ägandeskap.
Mm.
Så allt på Jeps, det handlar om ägandeskap och det var någon gång vi hade någon diskussion där och till slut så utbröt jag så här: fan, jag kan inte vara vd för allt. Liksom.
Mm.
Så då skapar vi en grej som vi kallar vd för vad. Jag tror det finns andra företag som har något liknande.
Mm.
Men där vi helt enkelt listar alla de saker vi ser som centrala för vår verksamhet. Jag tror Tjoffe på Städarna också har något liknande.
Mm, han har också varit med på det.
Ja, kul. Men där då, social media om vi säger att det är en grej. Eller datasäkerhet. Eller supporten, kundsupport. Så här. De här lite större puckarna. Så går vi igenom till företaget så delar vi ut ägandeskap då till den som är mest lämpad för att äga just den. Och då innebär det inte bara att man ska göra det. Det innebär faktiskt, alltså det innebär att man får ta besluten som gäller i det området. Alltså du äger verkligen. Sen om du ber någon annan göra det, det är helt fine. Men du är ytterst ansvarig för att det blir gjort.
Mm.
Precis. Den är väldigt viktig. Det andra är att vi har delägarskap på Jepster från dag ett i princip.
Mm.
Alla som är heltidsanställda på Jepster är också delägare.
Hur funkar det så att de skulle sluta efter ett halvår? Får de behålla sin delägarandel då?
Alltså det är personaloptioner.
Ja, det är
ja, så det konverteras automatiskt till aktier efter tre år.
Mm.
Så,
men du måste vara kvar över tre år.
Ja, precis. Så, och det är viktigt när vi intervjuar och anställer att vara tydliga med det. Att så här, nej, det är ingen resa du kan hoppa med ett år och sen kila vidare, utan man måste känna tillräckligt commitment att så här, ja men där tre år av mitt liv är jag beredd att investera i det här.
Berätta lite om personaloptioner för jag tror många är nyfikna på det men man vet inte hur det funkar.
Mm. Absolut, jag var ju väldigt ingrottad i teckningsoptioner och så som var lite the precursor eller det var det som användes tidigare.
Mm.
Men nu då med personaloptioner så har det ju kommit ett mycket enklare, tydligare, mer kostnadseffektivt sätt att fördela ägandet bland sitt team. Så det finns olika former av personaloptioner och för att få ett 100% korrekt juridiskt uttalande så borde du nog ta ut en
advokat. Jag nöjer mig med ditt svar.
Men det finns någonting som kallas avtalsoptioner.
Mm.
Och det är egentligen en överenskommelse mellan dig och mig att vi efter, och det är nedskrivet och registrerat och styrelsen och så alla är med på noterna.
Mm.
Men att du har rätten till att emittera ett visst antal aktier i utbyte mot dina optioner vid en viss tidpunkt till ett visst värde.
Och den rätten kan man ha som anställd.
Ja.
Kan man även ha den som anlitad?
Nej, som så personaloptioner finns lite regler där. Jag tror det är att man måste dedikera, ja men det är väl kanske 80% av sin arbetstid eller så här. Jag är inte helt hundra på exakta kriterierna Skatteverket har satt där. Men huvudsyftet är i alla fall att personaloptioner ska man kunna ge till dem som är men väldigt viktiga för verksamheten. Att, alltså det är väl primärt heltidsanställda. Folk som går all in.
Mm.
Och det är extremt viktigt. För ska man kunna dra igång den här typen av bolag i Sverige, då måste man kunna göra det till låga löner. Annars funkar det inte. Speciellt inte med de arbetsgivaravgifter vi har idag.
Mm.
Och då måste det finnas någon belöning i slutet av tunneln.
Vad är låga löner?
Alltså jag hade 0 i lön de första 12 månaderna.
Mm.
Sen tog vi 20 i lön allihop i teamet under nästan års tid.
Mm.
Ja, och sen så har vi ökat på från det, men vi liksom, man kommer inte till Jepster för att man ska tjäna någon hög lön just här och nu. Utan man kommer till Jepster för man vill bygga något stort som kommer förändra världen för all framtid. Mm. Och sen har man möjlighet att få en bra delägarskap, en bra andel som i slutet av tunneln blir värd väldigt mycket pengar.
Och den sista entreprenören ut i detta spännande best of-avsnitt är Robert Malmqvist, som byggde och sålde gasellföretaget Precont innan han åkte på 300 dagars semester med familjen jorden runt. Här berättar Robert om principerna från Robin Sharma som låg bakom all framgång.
Och du berättade för mig att det var ett speciellt tillfälle, en speciell utbildning, jag vill minnas att det var i Kanada, som var avstampet för att Precont verkligen skulle kunna levla upp och växa, och som också gjorde att ni under flera år blev DI Gasell.
Just det. Ja, nyckeln var väl, jag skulle säga att det var, jag började intressera mig för ledarskapsutbildningen någonstans 2009-2010, gick på några här i Sverige. Och det var så jag blev intresserad till en av mina förebilder som heter Robin Sharma. Och då började jag läsa lite böcker och kände att det här är ju hardcore grejer. Alltså det här kan man ju verkligen utvecklas med och även utveckla bolaget. Det var precis ungefär vad jag behövde när jag stod lite stampade och kände att jag hade kört fast. Och då kom jag i kontakt med honom, eller framförallt hans böcker. Och sen så såg jag att han skulle köra en utbildning i Toronto, Kanada. The Remarkable Entrepreneur. Och jag bokade direkt så fort jag såg det. Bara, jag bokade liksom för mig själv. Jag lyckades få med en barndomsvän till slut, men annars hade jag åkt själv. Och detta var 2011. Och det var fyra dagar i Toronto. Tillsammans med entreprenörer från hela världen. Och jag var som en svamp som bara sökte till mig all information. Det var verkligen, jag lyssnade på allt och testade allt. Och tog alla verktyg och bara åkte hem med en fet verktygslåda. Kommer jag ihåg, detta var mitten på 2011, juni 2011, kom jag hem. Och då bara, nu ska jag liksom köra allt jag har lärt mig. Och bara se vad är det som händer, vad blir skillnaden. Och det gjorde jag.
Och kan du berätta vad det var för någonting du lärde dig?
Ja, alltså dels var det sättet att tänka som ledare, men det var en del rutiner som jag tillämpade. Och som jag då hade lärt mig, egentligen inga konstiga grejer. Det var mer att man ska göra det varje dag verkligen. Verkligen testa och implementera det på riktigt. Och det var, han har ju faktiskt skrivit en ny bok nu som heter The 5 AM Club. Så jag gjorde det där, kom hem, jag körde det här väldigt strikt. Möjligtvis några enstaka dagars undantag, i ett års tid körde det strikt. Och var med i den här The 5 AM Club. Upp 5 på morgonen, började med att träna. Och inte för att bygga muskler och bli fit, liksom, mer för att få igång kroppen, frigöra endorfiner och få energi. Sen satte jag mig och läste någon av de här böckerna som tyckte var inspirerande. Efter det satte jag mig och skrev en dagbok från dagen innan. Och gick igenom hela dagen i detalj. Ställde mig frågan, vad var det som gjorde mig lycklig igår? Vilka utmaningar hade jag? Vilka lärdomar hade jag? Och så satte jag ett betyg på dagen. Satte en rating, skala 1-5. Skulle sätta sådana stjärnor, det fanns en app som jag hade då. Gjorde det då, varje dag, dagen innan. Sen dagen efter, eller den dagen jag hade framför mig, så planerade jag den och satte mig där innan jag åkte till jobb. Så var jag tvungen att planera varenda aktivitet för hela dagen i min kalender. Så det fanns liksom bara massa småblock, hela dagen var helt planerad. Och så valde jag ut x antal tasks som då var mina, ja, the big five eller daily five. Det här var de viktigaste uppgifterna jag hade att göra. Så när jag åkte in till jobbet så liksom, jag behövde aldrig tänka vad jag skulle göra, bara direkt börja med det första och sen köra nästa. nästan varje dag så var det för mycket uppgifter än vad jag hann med. Och det var väldigt lätt att prioritera, för då tog man de här Daily Five som man hade valt ut, och det är den som gäller. Och sen flyttar man då till nästa. Så att det var en sån här, vad ska man säga, ritual eller aktiviteter som gjorde mig extremt produktivt. Jag var ett monster då. Jag hade så mycket energi och jag var så produktiv, visste precis vad jag skulle göra. Och sen så hade jag då satt upp ganska tuffa mål som jag skulle nå. Och då var det väldigt lätt att veta precis vad jag skulle göra. 2011 fick vi första gazellen från Dagens Industri. Jag visste knappt vad det var. Det kom ett brev, men jag trodde det var reklam från Dagens Industri, som var ganska duktiga på annars. Här var det skithäftigt. Dubblat omsättning på 4 år, ett av Sveriges snabbast växande företag. 2012 fick vi Degasell igen. 2013 fick vi Degasell igen. Och 2014 så blev vi av Veckans Affärer ett av Sveriges superföretag. Och jag skulle säga att den perioden, 11, 12, 13, 14 var, det var primetime i min karriär. Då var det bra flyt.
Om du får gå tillbaka i tiden då till 2011, du var iväg på Robin Sharma, du lärde dig alla de här grejerna. Men det innebar ju egentligen bara att ditt ledarskap och din personlighet och du utvecklades. Hur fick du alla andra att hänga med på tåget?
Alltså när jag, med den energin som jag då hade, eller har fortfarande väldigt mycket energi, och med den tro på målet, alltså då blir jag på något sätt inspirerande för min omgivning. När folk ser på mig att jag har bara min blick och min, liksom, min tro på det här, när jag blir genuin och äkta, då är det lättare att få med sig folk. Så det är väl egentligen bara mitt sätt att vara och få med sig folk. Och såklart när jag trodde så mycket på någonting och jag berättade det här i planen, det här ska vi göra, vi kommer klara det här, det är inga problem, så lyssnar folk, och då är det lättare att få folk till att verkligen engagera sig. Och jag hade grymma medarbetare som jobbade extremt mycket och var extremt lojala, och egentligen är huvudnyckeln till att Precompt utvecklades som det gjorde.
Det, mina vänner, var ett riktigt best of avsnitt i Ordinary People Who Do Badass Things, med tips på vilka vanor du kan låna för att bli lika framgångsrik som entreprenörerna vi just har fått träffa. Ett annat tips för att levla ditt bolag och dig själv, det är att bli premiummedlem på Driva Eget. Just nu har vi årets bästa erbjudande, där du får e-boken Så bygger du ditt drömföretag i 9 steg och gratis ID-skydd på köpet när du blir medlem. Och dessutom så kostar det bara 29 kronor första månaden. Och detta gäller bara de 100 första som signar upp för detta. Så först till kvarn. Och länk för att göra detta finns i bion för detta avsnitt. Och glöm nu inte att prenumerera på Ordinary People Who Do Badass Things och för andra poddar där poddar finns. Vi har ju också podden Business Hacks och podden Starta Eget podden. Du, härligt att du var med idag. Vi vill tacka så mycket för att du finns och för att du gör ett så fantastiskt jobb som företagare. Och vi avslutar den här podden med skön musik från Soundry.